Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och min kollega Simon Kjaga. Idag ska vi träffa John Kane som är psykiatriker och professor vid Albert Einstein College som ligger i New York. Och han är en av världens främsta schizofreniforskare. Simon, vad är schizofreni?
Ja, schizofreni är ju verkligen ett av de mest typiska och mest allvarliga psykiatriska tillstånden som karaktäriseras av att man har en förändrad verklighetsuppfattning, det vill säga psykos. Att man hör eller ser saker som inte finns, att man kanske tror att man är utsatt för en komplott, det man kallar för vanföreställningar. Men också att man kan få en påverkan på hur man tänker, alltså tankestörningar.
Och Kane är en verkligen global guru får man ju säga inom schizofreniforskning.
Ja, verkligen. Han ligger ju bakom många av de här riktigt stora kliniska studierna, alltså studier på hur man behandlar schizofreni. Men han har också lanserat stora amerikanska program kring tidiga insatser vid schizofreni som allt mer visar sig vara väldigt värdefullt.
Men när du pratade med honom så var det inte schizofreni ni halkade in på direkt utan det var något annat va?
Nej, det var ju lustigt att jag frågade honom liksom, vad är hans stora takeaway efter de här decennierna av forskning. Men istället så hamnade vi ganska snabbt i diskussion kring kopplingen mellan kreativitet och psykos, alltså förändrad verklighetsuppfattning.
Well, I think the first takeaway is that it's both an enormous challenge and an enormous privilege to be able to do research in this area. I first encountered someone with psychosis when I was in medical school, and I found it extraordinarily fascinating to try to understand, you know, how someone's thinking and beliefs could go so awry, to be delusional and to have difficulty communicating in a logical fashion. And as I learned more about it, it became an increasing challenge, and I've really devoted my career to trying to improve treatment outcomes in schizophrenia. And I think we've made some progress, but it's also been quite frustrating at times. I think we're dealing not only with an illness, but we're also struggling with many aspects in public health, in politics, in public awareness of mental illness, and so, you know, all of these things have an impact on the lives of people with psychosis, so that has added to the challenge.
So on the one hand, it's like you're saying, we need to increase awareness of schizophrenia and I think psychotic disorders in general, but at the same time there seems to be an extremely high interest when it comes to psychosis and hallucinations. If you go to the arts and literature, there's a lot of people writing about these experiences. So why do you think that is?
Well, I think people are fascinated by the mind and the brain. And I think we are very interested in what makes people different, in trying to understand our own experiences and how that might relate to experiences that other people have. Are there things that are ineffable, things that we can't really describe to someone else? I think people are both fascinated and also frightened by psychosis because it does imply that the brain is malfunctioning in some way, that we can't control it. And so that can be quite scary to people. But at the same time, there may be what I think is an inappropriate romanticization of psychosis, and that somehow that will lead us to be more creative or to be more interesting or more artistic. I honestly don't believe that is generally the case. I think there certainly are some artists who have had psychotic disorders and who've done very well in the arts, but I think for many people, having a psychotic disorder can be quite disabling, and I don't think that the creative aspects of it in any way outweigh some of the more deleterious consequences.
Något som är intressant här tycker jag är att John Kane tycker att vi ofta romantiserar psykos. Att man ser, kopplar det till geniala drag eller kreativitet och sånt. Men det är faktiskt något som du har tittat på närmare.
Absolut, jag var ju tvungen att hugga på det direkt förstås när han nämnde att han var väldigt tveksam till en idé om ett samband mellan kreativitet och psykos. Å andra sidan så tror jag att han har rätt att det finns ju tyvärr en historia där vi har kanske romantiserat psykos för mycket. Där man till och med har sagt att schizofreni är en social konstruktion och så är det förstås inte. Men jag var ändå tvungen att konfrontera honom lite här kring den här frågan om kreativitet och psykos i synnerhet.
So I think that is a very important point that you're making. We published data a couple of years ago where we demonstrated that psychotic disorders are in fact related to creativity, using creative professions as an outcome in Swedish national data. And we showed that bipolar disorder was actually associated with an increase of holding creative professions, and healthy relatives of patients with schizophrenia and bipolar disorder also had an increase in these creative professions. And the thing that I was struck with was exactly what you're saying, is that there seems to be some kind of polar way to relate to this. So either you think that psychosis is something that is really good, that should be sort of almost nurtured for creative reasons or so on, or you think that it's simply something that is pathological. Do you perceive that it might be actually that tendencies, I'm not saying that clear-cut psychotic disorders necessarily, but tendencies towards psychosis might actually bear something of potential that is useful? I mean, provided that 20% of the population actually exhibit those kind of border psychotic symptoms.
Yes, I would agree that at times there are aspects of psychosis that could facilitate creativity, could facilitate looking at things in a different way, and being open to different paths of perception, et cetera. So yes, I think there is a balance, but I think it's a very tricky balance, and that psychosis can be a very disabling illness, that many people who have psychotic disorders have difficulty returning to normal life, and some can. So I mean, I think the outcome in psychosis can be very good. But if we look at an illness like schizophrenia, we see that rates of recovery, where people are returning to the community and leading relatively normal lives, working, going to school, et cetera, are lower than we'd like to see. And so I think we have to understand that there is a balance. There are many, many different pathways to creativity. I think, you know, we could talk about how creativity exists in children, perhaps to a greater degree than it does in later life. And, you know, is our educational system geared towards facilitating creativity, or is it geared towards actually diminishing creativity? So,
but it seems you seem to be a very creative person. I mean, earlier today you had a presentation where you proposed the introduction of using new technological advances to increase the possible treatment outcomes of patients with psychosis or schizophrenia. So where do you get your creativity from?
I think it's always a tough question to answer, you know, about the origins of one's own creativity. I think it has a lot to do with intellectual curiosity, with an appreciation of different points of view, different perspectives. I think that's actually one of the things that attracted me to psychiatry, because it was an attempt to understand more about human behavior, about human thought processes, and what enables some people to be incredibly creative and productive, and whereas other people are, you know, are stymied or are paralyzed by their own fears or anxieties. And so that's one of the fascinating things about psychiatry, is it gives us, hopefully, new insights into what makes people able to do things, and at the same time what prevents others from achieving the same goals. I think creativity is very important in any field, that one has to look for new ways of doing things. One has to be open to being wrong, to establishing, you know, new strategies, and that's part of the fun of I think trying to be good at anything that we undertake.
And do you still find psychiatry as fascinating as you found it when you started?
I do. I find it incredibly fascinating. As a teenager, I was reading Sigmund Freud. I was fascinated by trying to understand the mind. I was also fascinated by literature, and I always thought that reading novels, reading biographies, was a way to better understand people and human behavior. I think T.S. Eliot once said, we read because we can't meet enough people. I think psychiatry is a tremendous privilege to be able to talk to people about their innermost fears and anxieties and dreams and wishes, and to have that degree of trust, and to be able to develop that kind of intimacy with another person. is a real privilege. And so I think psychiatry's provided that. I feel incredibly grateful to be able to do what I do, and you know, at the same time to be engaged in research and feel that we're making some contribution to progress in the field, to have patients and families who express their gratitude for what we've done is just wonderful.
Det är underbart att höra honom prata om hans fascination för fältet, både kliniskt och forskningsmässigt, tycker jag.
Ja, han har ju verkligen inte falnat på något sätt. Han är ju fortfarande oerhört produktiv efter flera decennier av forskning och kliniskt arbete. Han träffar ju också patienter, vilket kanske inte är helt vanligt när man är forskare av den här kalibern. Men samtidigt är ju realiteten sån att arbetar man inom psykiatri, och i synnerhet när det gäller med schizofreni, så är ju framtidsutsikterna för personer som drabbas av schizofreni är inte särskilt ljusa. Kane återkommer ju till att det han kallar för recovery, att man återvänder till samhället för arbete, skaffa familj och så vidare. Det är försvinnande få personer med schizofreni som faktiskt får möjlighet att göra det. Och jag undrade liksom, hur har Kane efter sina decennier av arbete inom det här fältet kunnat upprätthålla sitt intresse och engagemang?
Isn't it easy to become somewhat disillusioned by those numbers? I mean, what are the numbers for recovery long term when it comes to schizophrenia, for instance?
Well, the most recent systematic review and meta-analysis suggested that it's only 1 out of 7 patients who achieve recovery, patients with a diagnosis of schizophrenia, and that those rates of recovery haven't really changed that much over the last 20 years. So, you know, that is sobering.
Så med de här ganska faktiskt tragiska framtidsutsikterna så undrar man ju, vad är det som händer i hjärnan hos en person som drabbas av schizofreni om det är en sån radikal förändring av hur man uppfattar verkligheten?
Well, we don't fully understand the what we call the pathophysiology of schizophrenia. We know there's a very strong genetic component. We believe, based on neuroimaging studies, that there are problems in the way the brain develops or in the connectivity between different brain regions and the way those connections are functioning. So the likelihood is that there are malfunctions, if you will, in certain brain regions, and that affects people's perceptions of, you know, that their thought becomes a hallucination or their thought becomes a fixed false belief. And sometimes it's hard to imagine, when we're talking to someone who's affected by psychosis, that they really believe the things that they're telling us, but they do, and they sometimes act on them, and they sometimes act in a very destructive way based on these false beliefs. So it's there's something wrong with the way the brain is functioning, and I think that's what makes it difficult for people to sometimes to recover and to be able to achieve their goals.
Så det är någonting som går fel i hjärnan uppenbarligen vid schizofreni. Men vad är det som går fel, Anders?
Jag tyckte det var väldigt ospecifikt uttryckt av en forskare av den kalibern, måste jag säga.
Jag tror man får tänka på Socrates här. Det enda jag vet är att jag inte vet någonting.
Kanske är så.
Nej, men det som jag tycker är intressant är ju det här med en del utveckling inom computational neuroscience som har kommit väldigt starkt på sista tiden. Att förenklat att hur vi uppfattar verkligheten, det är en kombination av det vi faktiskt ser av verkligheten eller hör av verkligheten eller känner. Men också våra förväntningar på verkligheten. Vi fyller liksom i med våra förväntningar av hur det är. Och att det verkar som att det finns en variation där. Vissa personer liksom litar väldigt mycket på det man faktiskt ser och hör. Andra personer vilar mer på våra förväntningar av verkligheten. Och att det kanske är där det blir en obalans vid schizofreni. Man lägger in mer och mer förväntningar av verkligheten. Då blir det svårt att tolka verkligheten när den faktiskt sägs vara någonting annat än vad vi förväntas av verkligheten.
Det där är ju oerhört intressant, att hjärnan faktiskt fungerar som en slags tolk som, när det inte finns tillräckligt med information, börjar täta till luckor själv.
Och så är det ju hela tiden. Jag menar, när det blir mörkt, då börjar vi ju se mönster, eller hur? Man släcker lampan, helt plötsligt börjar man se saker. Så det är så vår hjärna funkar. Och det intressanta är ju, om man träffar personer som har psykos, alltså förändrad verklighetsuppfattning, då är det ju ofta så att det är väldigt svårt att övertyga dem om motsatsen. Om de tror att de är utsatta för en komplott eller att världen ska gå under. Men jag kommer ihåg en patient som var helt säker på att världen skulle gå under 2012 eller sånt där. Och så gjorde den ju inte det. Då skulle man ju tro att den här personen skulle liksom byta insikt. Men istället så kom man fram till att nej, men det är nog 2013 istället. Så att ge liksom inte upp de här vanföreställningarna. Och det kanske är för att man vilar mer på de här förutfattade idén eller förväntningarna på verkligheten.
En intressant parallell där är de här split brain-patienterna som man på 50-60-talet så opererades en del patienter med epilepsi med en metod som innebar att man skar av corpus callosum som är den del som förbinder de båda hjärnhalvorna. Och då visade det, normalt så kan information spridas mellan hjärnhalvorna genom corpus callosum. Men hjärnhalvorna har lite olika uppdelning av sina arbetsuppgifter. Vänster hjärnhalva är mer språklig, analytisk och tycks ha liksom ett narrativ, ett berättande jag tycks sitta i vänster hjärnhalva, medan höger är mer emotionell bland annat. Och då synintryck i vänster öga, det processas i höger hjärnhalva. Och det man gjorde med de här split brain-patienterna, det var att visa honom en film där någon blev bränd. Och den filmen visades bara för vänster öga och kom att processas då i höger hjärnhalva, för synintryck från vänster öga går till höger hjärnhalva. Och den här filmen, den stannar ju höger hjärnhalva. Han hade ju ingen koppling mellan de båda hjärnhalvorna. Så hans berättande jag, så att säga, som den funktionen som finns mer i vänster hjärnhalva, den hade aldrig sett filmen. Så han kände sig obehagligt till mods och blev liksom, mådde dåligt och blev olustig. Och då frågade forskaren som ledde det här försöket, du verkar konstig liksom, du verkar som inte mår bra. Och då sa han, ja, det är för att jag inte gillar det här rummet, eller det är för att du gör mig obekväm. Så att när vänster hjärnhalva inte visste varför kroppen kände obehag, då hittade den på en historia, då skarvade den, och det visar att hjärnan har en benägenhet att vilja att söka efter ett narrativ, att söka efter en sammanhängande historia. Liksom.
Och det är ju ofta så att många av de här rätt bizarra beskrivningarna som schizofrena patienter har, ofta är ändå ganska logiskt till sin natur om man utgår från de hallucinationer, alltså de saker de hör eller ser. Att man tror till exempel att man har en radio inopererad i hjärnan. Det är rätt naturligt om man hör röster att man tror att man faktiskt har det.
Precis, och det enda sättet man skulle kunna ha en röst i huvudet som inte var ens egen, så att säga. Det är ju det är något som man idag skulle klä i tekniska termer. Det skulle vara någon typ av radiosändning eller liknande. För 1000 år sedan, då kanske man sa att man trodde att det var Gud eller något i den stilen. För då klädde man den typen av då var det mer religiösa kontext som det skulle inom citationstecken kunna vara sant då. Så kanske den här vänstra hjärnhalvan är så vansinnigt intresserad av att skapa ett narrativ, så den kommer dikta upp något som verkar vara hyfsat, ja, troligt, i alla fall inte helt otroligt. Och i vår tid så blir det då att säga en teknisk uppfinning, och därför säger patienter att de utsätts för radiosändare eller att de har gasläckor som i lägenheten som gör att de
påverkas. Det är intressant, alltså, det du säger är i princip att tekniken har ersatt religionen, inte bara som ett sätt att nå någon slags utopisk verklighet, utan också som ett sätt att förklara hallucinationer idag.
Det tror jag absolut, och jag tror, som vi pratade med Richard Dawkins om i första avsnittet med honom, att den här typen av psykotiska episoder, om man hade den för 1000 eller 2000 år sedan eller något sånt, då kunde man på fullt allvar stå och säga att jag står i kontakt med Gud, och man var helt övertygad om det. Och är man helt övertygad om det själv, så kan man nog mycket väl övertala andra om att det är så också. Så många religiösa profeter och annat, de kan mycket väl ha psykotiska vanföreställningar. För 2000 år sedan eller 3000 år sedan, då kunde man starta en religion om man hade sådana upplevelser. Men nu åker man in på och vårdas på en psykiatrisk avdelning.
Ja, det är intressant. Vi har haft många intressanta diskussioner som berör faktiskt det här. En annan diskussion vi hade med Steven Stahl, det var ju det märkliga faktum att just med tanke på att hjärnan är så komplex, också att vår uppfattning av verkligheten är så komplex. Hur kan det då vara att läkemedel som har en ganska enkel gemensam nämnare när det gäller läkemedel mot psykos, att de blockerar dopamin i hjärnan, hur kan det vara så enkelt att de faktiskt verkar funka?
Well, that's a good question. I think you're right. It is extraordinarily complex. I think we are fortunate that we do have a class of medications that can exert a pretty dramatic effect. So we are very fortunate to have discovered a class of medications that can be very effective in alleviating some of the signs and symptoms of psychotic disorders like schizophrenia. So for example, these medications can go a long way towards reducing the fixed false beliefs that we call delusions or hallucinations or thinking disorder, etc., bizarre behavior. The effect can be quite dramatic. And also, if people can take these medications in a prophylactic fashion, they can be quite successful in preventing a recurrence or a relapse, which often might lead to a hospitalization. So in looking at a recent meta-analysis of all of the studies that have been done comparing antipsychotic medication to placebo in the prevention of relapse, the number needed to treat was 3.
NNT3, eller numbers needed to treat 3, det är ju rätt anmärkningsvärt bra. Alltså det innebär i princip att man måste behandla 3 personer med schizofreni för att en person ska ha god effekt på behandlingen.
Något man har sett gång på gång i studier av schizofreni är att det är väldigt viktigt att komma in med behandlingen tidigt. Att de som är drabbade får hjälp tidigt och i sitt sjukdomsförlopp. Och då skulle man ju kunna fundera på, när man oftast drabbas av det här så är man i 20-årsåldern. Och var befinner sig 20-åringar numera? Ja, de är ju ute på nätet. Så finns det något sätt man skulle kunna använda sig av internet och beteendet på internet för att fånga upp de här individerna tidigt så att de får behandling? Det har John Cain tittat lite närmare på.
Initially we're doing that to try to identify people during the early stages of illness. And one of the hopes with semantic analysis, which is also called linguistic inquiry word count, and what this entails is looking at the usage of words in our writing or in our speech to try to see whether or not there are changes as someone is developing a mental illness. And the evidence suggests that as someone is developing a psychotic disorder or a mood disorder, that their use of language does change somewhat. And by, you know, now with the potential for computers to analyze, you know, large data sets, we can show that this might be a useful strategy to identify people who are becoming ill. The question is, you know, what do we do with that? How do we act on that information in a way that is both ethical and respects people's privacy, et cetera, et cetera. So we've been doing studies where we've asked patients to consent to letting us analyze their postings on social media in terms of, you know, has their use of language changed? And we see in many cases that it has. I think the goal for us is to think about ways that we could work with patients and families to utilize social media, to utilize the internet in a way that would ultimately be helpful to them to identify the illness earlier and to engage in appropriate treatment earlier.
Det är otroligt fascinerande, tycker jag, att man börjar använda sig av ny teknik på det här sättet för att följa människors beteenden på ett sätt som man inte kunnat göra tidigare, och att det skulle kunna hjälpa då vid olika psykiatriska tillstånd och sjukdomar som till exempel schizofreni.
Absolut, och jag tycker det här samtalet med Cain illustrerar ju verkligen att psykiatri generellt och i synnerhet psykos är ett oerhört intressant område som intresserar både kliniker, forskare men också allmänheten.
Verkligen, verkligen. Och med det så får vi tacka för att ni har lyssnat idag på Psykiatrikerna. Jag heter Anders Hansen och min kollega heter Simon Kjager.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.